Ja, vi skal fortsette i dag der vi holdt på i går, i salme 57. Og før vi leser opp igjen de samme versene, så skal vi fortsette å sukke til Herren. Vi hadde trang å rope til deg, himmelske Far, i Jesu navn. O Fader, la ditt ord, din ånd, dog rett få overhånd. Og så vet du at det er sant også i dag når vi skal samles om Guds ord, at vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Det ber vi om for ditt navns skyld, Jesus. Amen. Vi leser i Jesu navn fra salme 57. Til sangmesteren, forderv ikke, av David. En gyllen sang da han flyktet for Saul og var i hulen. Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for til deg tar min sjel sin tilflukt. Og i dine vingers skygge søker jeg ly, inntil fordervelsen går over. Jeg roper til Gud den høyeste, til den Gud som fullfører sin gjerning for meg. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg, når den som vil oppsluke meg håner, sela. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Amen. Vi skulle selvfølgelig hatt mye lenger tid på oss og sett på denne salmen, men jeg hadde lyst til å prøve å stanse litt i formiddag for de to første versene som vi finner her. Jeg kan vel si det sånn at det er noen tanker som Herren har minnet meg om, at jeg skulle bære fram. Bakgrunnen til denne salmen, når vi begynner å se inn i den, og åndssituasjonen som den er blitt til i, det er noe av Guds sanne folks situasjon også i dag. Og hvis vi lever godt med Herren, så vil det nok i større eller mindre grad alltid være Guds folks kår på jorden, det som er bakgrunnen til denne salmen, og særlig i endetida. Og jeg minte litt grann i går om det som Luther sier i sin fortale til salmenes bok. Her ser vi alle de hellige like inn i hjertet. Alt de slet og strevde med. Kampen og striden og erfaringen av synd og nåde. Og så står det, hvem som har skrevet salmen? David. Mannen etter Guds hjerte. Hvordan var han? Av David. Jeg vet ikke, men det naturlige mennesket, det protesterer. Vår fornuft og vår forstand, den protesterer når vi leser, og så ser vi om de store og grove syndefall i Davids sitt liv. Hva mener Gud med å kalle slik en kar for mannen etter sitt hjerte? Og hvis du og jeg skal ha svar på det, så trenger Gud ikke peke lenger enn til ditt og mitt eget hjerte. Hvordan ser det ut i ditt hjerte? Du vil være en kristen, sier du. Du er stadig i behov av Jesus og syndenes forlatelse. Hvor lenge har du vært det? I så som han går. Hvor har det lykkast for deg? Hvor mye bedre har du blitt på disse årene? Har du gjort den samme erfaring som Nordsletten gjorde, som jeg har gjort, og alle de andre har gjort som har gått denne veien? Så lenge jeg er her på jorden, jeg plages daglig av min synd. Jeg fattig var, er verre vorden. Ser mer og mer av hjertets dynn. Dog får jeg være Jesu brud. Og du får underlige Gud. Luther, han sier noe om en gjenfødt kristen, hvordan en gjenfødt kristen er. i sitt indre liv, i sitt hjerte. Og han säger det slik: simul justus et peccator, säger han. Samtidigt rättfärdig och synder. Samtidigt. En benådet synder. To natura. Och så säger Guds ord att Guds barn ser likadan ut i hjärtat till alla tider. Mycket nöd. Och ända mer än nåde. Och synden blev stor, säger Romarbrevet 5, blev nåden ända större. Och när vi möter David här så är han i nöd. Han är på flykt. Det är bakgrunden. Unna Saul. Han gömmer sig i fjällen, i huler. Men Saul, han säger det att han gömmer sig i smutthull här och där. För att hålla sig unna. Han ser det på en annan måte än Gud ser det. Herren själv, han säger kolleis han ser det i Guds ord. Den skjulestede som David måtte ha. Det står så gott i Första Samuels bok, kapitel 22 och kapitel 23. I kapitel 23 så står det ett gott välsignat vittnesbörd. Det står när David var i nöd, står det, så drog han ned till klipporna. Undkomstklippen. Det är gott att läsa. Han drog ner till klippen, står det. Akkurat då. Till klippen. Det finns en plats att skjula sig. Och det är klippen. Och det var en plats som David hade funnit. Och så står det ett vittnesbörd ända mer. Det var en flock där som hade det på samma måten och som sökte sig samman med David, står det i Första Samuels bok 22. Det står i begynnelsen: alla som var i nöd eller som var trycket av gäld eller som var missförnöjda samlat sig om David och han blev deras hövding. Det var omkring 400 man som var med, han står det. Det är alltså en speciell sorts folk som samlar sig i klippen. Det var de som var i nöd och de som hade gäld. Och här fann de skjulested och ly som vi las om i denna salmen. Ett gott förebild till Jesus. Alla de som var i nöd, de höll sig till David. Och så vet vi vad Guds ord säger och vad David är förebild på till Kristus. Vi räcker inte gå så mycket i detalj här, men det står här ett fint uttryck. Det står att David skriver en gyllen sang, står det. Vad betyder det? En gyllen sang. Jag vet inte så mycket om det, men när jag läser den gyllene sangen och ser om situationen och bakgrunden i Davids sitt liv, så tänker jag mig en gång på det som står i Första Peters brev. I det första kapitlet där. Från det femte verset så står det om den prövade tro. I som vid Guds makt hålles upp över troen till den frälse som är färdig till att bli uppenbarat i den sista tid. Däröver fryder eder om i ännu nu. Når så skall vara har sorg en liten stund vid allehånde fristelser. För att eders prövade tro, står det, som är meget kostligare än det förgängliga guld, som dog prövas vid ild, må finnas till lov och pris och ära i Jesu Kristi uppenbarelse. Eders prövade tro som är meget kostligare än det förgängliga guld. Här har du nog av detta, den prövade troen som du möter i denna salmen. I Davids sitt liv, en gyllen sang, kostligare än det förgängliga guld. Kan ta med dig dessa tankar. Och så står det till sangmästaren: fördärv icke. Det hentyder väl då till melodien som de brukte på denna sangen. Men du kunde tala till mig och kunde tala in i vår åndssituation, i vår tid. Det är en som ropar till Gud med denna sangen: fördärv icke. Herre, var nådig mot oss. Låt tre stå ända ett år, som vingårdsmannen bad. och du kunde tala till mig. För den jämfötte flock, för ett Guds barn, så lignar situationen idag så mycket på det förbildliga som David upplevde på flykt. Och nu kommer vi in lite på den tia som vi lever i idag. Om situationen i Norge, det som sker runt omkring oss, inte bara i samfunnet, men på kristenfronten som vi säger. I kyrka och bedhus också. Först lite om tia och om situationen som detta är skrevet i och som stämmer så tydligt på vår egen tid. Det är två kännetecken på den andliga nedbrytningstia som vi läser om här och som vi ska finna igen i ändetia. Och det är detta för det första, tia, det som var förkasta och vraka av Gud. Det var det som satt på tronen och styrte. Det som var förkasta och vraka av Gud, det var det som styrte. Och det som Gud hade utvalgt, det var förfulgt och var i nöd. Det är de två underliga tegna. Sån var det då och sån ska det vara i ens tid, säger Guds ord. Saul, han vek från Herren så djupt att Herrens ånd vek från han, står det. Det är våldsamt att läsa detta här. Och den Herrens ånd viker från. Och det Herrens ånd viker, där blir det inte tomrum. Det är det jag syns är så allvarligt idag att tänka på. Det blir inte något vakuum eller en neutral zone där alla styrkor har träckt sig ut. Här är en neutral zone. Nej, sån är det inte. Vad säger Guds ord? Guds ord talar tydligt och klart. Det kommer andra åndsmakter in där Guds ånd går ut. Det vittnar hela Guds ord. Hvis vi tog Guds ord till ett rättning på detta allvarliga fält, så ville vi förstå mer av den väldige kamp som vi går i möte och som vi allerede är inne i och som Guds barn alltid har stått i. Vi har inte kamp mot kött och blod, säger Efesebrevet 6. Men det är en åndskamp, det är en åndelig kamp mot makter och myndigheter. Vad skedde med Saul? När Guds ånd vek ifrån. Jo, det står nu är väldigt allvarligt. Det står att det var en ond ånd som fyllde tomrummet i Saul sitt liv. Men nu är ett viktigt spörsmål. När vek Guds ånd från Saul? Vad tid skedde det? Jo, det vet vi nöjaktigt det. Vad tid det skedde? Det är ingen hemlighet. Det ser vi tydligt och klart i salme, eller i första Samuels bok 15. Och där allvaret, det är ett ord jag ofta kommer tillbaka till, detta när Saul har veke från Guds ord. Samuel, Herrens profet, han har talat tydligt och klart och sagt ifrån vad som var Herrens väg och vad som var Herrens vilja och Herrens ord. Och Saul har inte brytt sig. Han har gjort mitt emot. Han har gjort det med försett. Han har gjort det för dig. Han gör det också med en andlig vri, om du vill. Han tar av det förbudte. Gud har sagt att allt skulle ges till spille. Ingenting av härfange skulle han ta när han vann i striden. Allt skulle bli gett till spille, men så tar han det bästa med sig. Och så säger han, när Samuel möter han på vägen och undrar vad det är han har med sig, så säger han: jag har gjort akkurat som du har sagt. Jag har gjort som du har sagt. Jag har gjort som Herren har sagt. Vad är det för lyda jag hör då? Säger Samuel. Ja, men jag tog med det bästa. Varför gjorde han det? Jag ville offra det till Herren. Det är så andligt och fint, men Gud vill inte ha det offret. Han vill inte ha in den världsligheten in i sin menighet. Han vill inte ha den onna in som bryter ned Guds menighet. Han vill inte ha det som strir mot det han har sagt. Det som skedde, det kanske många säger, det var ju en bagatell. Han mente ju så gott och så vidare. Allt detta skulle vi ha tagit med idag. Men Herren har sagt, och det Herren har sagt, det gör du inte sånt som du vill med. Det var så alvorligt att när Saul ber Samuel att följa med, så kan inte Samuel vara med på detta här. Han må gå sin egen väg, och han går i smärte. Han hade fryktelig vondt. Och han går på en måte som vi inte hör så mycket om idag. För idag ska vi vara så snille och kärliga på alla möjliga måter. Men det står att Saul, eller Samuel, han gick ifrån Saul och sa: jag kan inte vara med dig. När du har vekit ifrån Herrens ord, så har Herrens ånd vekit ifrån dig, säger han. Du ska inte vara konge längre. Och så står det något underligt om Samuel, för det står att han var så sint att han bad till Gud hela natten. Jag vet inte om du har varit så sint. Men det står det. Om du förstår det rätt. Det var en smärta över frafallet i hans liv som gjorde att detta kunde han inte tala med någon om, men han måste tala med Herren om det. Det var en sån skuffelse i hans liv över det han mötte. När han mötte frafallet. Så han måste ropa till Gud hela natten. I sin vrede. Det var en underlig bön och en underlig samtal den natten säkert. Men slik står det i Guds ord. Kanske vi har för lite av det i vår tid. Någon som står på murarna och som ligger Gud i öronen och som ropar till Gud. Över frafallet som vi möter. Att vi är på väg bort ifrån Guds ord. Och då må vi göra sånt som vi har blivit minna om tidigare på denna sommarskolan. Och vi blev minna om Daniel. När han bad till Gud. Så sa han inte: åh, det är fel med alla de andra. Men han tog sig själv med. Vi har syndat. Det är allvar detta här du också ser i vår tid. Detta när vi viker från Guds ord och så ser konsekvenserna, frukterna och den ånd som fyller samfundet när Guds ord går ut, Guds ånd går ut. Och inte bara samfundet, men i ditt och mitt kristenliv, i menighetslivet, hemmanen våre. Och så får du sätta det i rätt räckefölje. Viker vi från Guds ord, så viker Guds ånd från oss som folk, som Guds folk. Och så ett allvarligt spörsmål: vad är det som sker mitt ibland oss idag? I samfundet, vad det står i grundlova? Det står att det ska vara ett land och ett folk som ska vara tufta på den evangelisk-lutherska religionen. Och vad är samfundet grundat på? Vad är det för lova som kom in? Ulova? Abortlov? Partnerskapslov? Varför vek Guds ånd från Sodoma? Jo, för det var allmänt antat en partnerskapslov, visst du vill. Det var det i samma förhåll. Varför vek Guds ånd från Israel? Jo, för de hade tagit en, ska vi säga det, abortlov? Molokdyrkelsen. De offrar barna sina till Herren för att få välstånd och rikdom och framgång och lycka. Så sa de att denna avguden skulle ha barna. Och så skulle de få lycka. Så listig är djävulen. Vad med menigheten? Hur ska man bort ifrån Guds ord i menigheten idag? Kyrka och bedehus gör som världen tänker och som världen gör. Vet du, när de skulle upp i den svenska riksdagen med förslag till partnerskapslov, så gick den svenska riksdagen i Stortinget emot. Det blev inte vetat, men det blev vetat i Norge. Men det var en man som talade för, starkare än de gjorde på tinget. Det var den nya ärkebiskopen. Han syns detta var ett träck i riktig rättning och talte varmt för det. Vad upplever vi i Norge? Ja, vi upplever detta frafall, att hurdarna blir borta och det blir satt in falska hurdar. Och Jezabel blir satt in. du som förstår kanaanspråk. Kvinnan som får folket till att driva avgudsoffer och driva hor, som det står. Får det till att vika bort från denna enfoldige tilliten till Herren och hans ord. Att det kunde ordet som gäller. Ja, vi kunde ha sagt så mycket, men det får vara med detta. Vad med Guds ånd? Och vad med smittefaren? Vad med kristna organisationer? Vad med bedehusen våra? Jag syns han, Sigurd Brusdal, han säger det så tydligt i sangen sin som han skrev. Han skriver det slik, jag ska ta tid och läsa en del av det, själv om jag var bort i det för, men det står slik: vi ser ju klart att den tid är kommen, skriver han i denna sangen, som varslet är i Guds eget ord. Ja, släkten modnes för trängselsdomen som snart vill gå över syndens jord. Vår få är de som på pilgrimsfärden vill bli för Herren ett ärenskar. För många skickar sig lik med världen i främmed åk de med vantro drar. Mot strömmen har de ej mot och vandre. De väljer sejlig medvindsbris, i alla ting vara lik de andra och bara leva på världens vis. I pakt med tiden ska allting vara, för skriftens livsnormer passer ej. Man tåler icke den sunde lära, men väljer gå sina lysters väg. Och man och kvinna ska vara lika i stand och stilling, anträck och klär. Där brytes lover i åndens rike, med skriftens lära i strid man är. Och så säger han också: kristennamnet vill många bära, men har i världen sin hjärteskatt. Ja, ånden säger det så ska vara den sista timme av tidens natt. Nu har man kunskap och teorier, ett sinn av Guds frukt för utan liv. Ja, vår är kraften som helt befrier från syndens träldom och tidsfördriv. Och så beskriver han det som föregår idag. Jag syns jag känner det så igen. Och jag säger det med smärta. Jag säger det inte för att kasta hit eller dit, men du får en smärta det. Och så känner detta igen. Nu har man klubbor, säger han, och kosestunder och underhållning med lek och spill. Mens världens första sin list utgrunder och förer människors själ vill. Det sker idag. Man spör ej efter de gamla stier, men blir besejret av tidens ånd. Och stadens väktare, de som skulle säga ifrån, de bara tiger, mens världsligheten tar överhand. Ska jag fortsätta? Jag tror vi ska ta tid till detta. Vid tv-skärmen, där sitter många, på denne husgud de har fått kär, där sinn och tanke blir tatt till fange, mens heligånden bedrövet är. Och vilket jag, efter gunst och ära och allt förgänglig stas och prakt, där skatten är, vill ditt hjärte vara. Det har vår Herre och Frälse sagt. Och någon menar de är på vandring mot himmelens härliga paradis, men har ej upplevt sinns förandring. De blev blott kristnet på kunstig vis. Och tro på Jesus och säg omvände, det är ju skriftens anviste väg. Jag får att uppnå en salig ände, en annan möjlighet finner sig, säger han. Jag tror han fångar väldigt mycket av det som är situationen. Jag tror det är ett profetblick på den tid som vi är inne i. Visst Guds ånd får kasta lys över det. Och då kommer vi till det nästa som vi skulle se på. Först detta här, det underliga i tidens avslutning. Först detta att det som Gud har vrakat och förkasta, det är det som sitter på tronen och styr. Och så den andra sidan, det som Gud har utvalt och salva med sin ånd, det är förfulgt och det är i trängsel. Samuel fick det tunga budet att Herren hade förkastat Saul. Men han fikk et nytt oppdrag. Du skal salve en ny konge. Og så fikk han konkret beskjed hvor han skulle gå hen. Og så gikk han, og så gjorde han som alle andre gjør. Han så på det ytre. Så gikk han til Isai, og så han på alle disse storvoksne og staute karene, guttene hans. Og så han på den ene og den andre, men Herren måtte ta tak i han og si til han gang på gang: det er ikke han, du må ikke se på det ytre, du må ikke se på alt dette, det er ikke han. Og så gikk han fra den ene til den andre, og så Herren måtte avbryte han hele tiden, og så kommer han til veis ende, og så måtte han spørre: er ikke det flere? Jeg sier det, det er han David, en liten fyr som var ute på marka for å gjete. En liten fyr som ingen räknar med. Han är det, säger Herren. Och Samuel säger: vi väntar till han kommer. Och de sätter sig ner och väntar, och den lille karen han kommer. Och han är det, en som ingen räknar med. Du, hvor ofte Gud gjør oss til skamme på den måten. Når Gud velger ut noe vi bruker noe, så er det ofte slik at det er noe som ingen rekner med. Sånn var det når Gud valgte ut Israels folke. Det var ikke fordi de var så store eller så små eller allting annet, men det var hans nådes utvelgelse som gjorde det. Og så salvan. Fra den dagen så når Samuel salva han, så la Herren sin ånd på denne vesle gutten. Og så er noe merkelig, ser du. Fra den dagen som Herrens ånd ble lagt på David, så var David en forfulgt mann. Slik den gang, og slik i endens tid. Hvorfor er det slik? Når Jesus har sagt: i verden, men ikke av verden. En annen ånd. Verden har en annen ånd. En disippel er ikke mer enn sin mester. Og hva er det Paulus sier i 2. Korinterbrev? 2. Korinterbrev 4. Så sier han det: for Gud, fra vers 6, for Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som også har latt det skinne i våre hjerte for at kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss. Men vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Og så beskriver han Guds barns kår, de som har fått den hellige ånd. Og så sier han: i det vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, en fin flock, men ikke misstvilende, förfulgt, men ikke oppgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort, alltid bærende Jesu död med oss i legeme, för att också Jesu liv ska åpenbares i vårt legeme. För ännu mens vi lever overgis vi stadigt i döden för Jesu skyld, för att också Jesu liv ska åpenbares i vårt dödliga kött. Så är Guds barns kår. Och hemligheten varför det är slik, ja, den har Gud också låtit oss vite. Det står så tydligt och klart i Galaterbrevet 4. Men vi bröder är löftets barn, lika som Isak, men lika som den gång han som var född efter köttet förföljde han som var född efter anden. Således og nu. Men vad säger skriften? Driv ut trällkvinnan och hennes son. För trällkvinnans son skall ingen lunde arve med den frie kvinnes son. Därför bröder är vi icke trällkvinnans barn, men den frie kvinnes. Där har du grunden och orsaken. Det är noe som är fött av köttet och noe fött efter anden. Och disse ligger alltid i strid. Det är ingen hemlighet för Guds barn. Och så läser vi här i Salme 57 vittnesbördet från löftets barn. Vi leser om noe av det som kjennetegner alle Guds levende barn, Guds folk, også i endens tid. Og det første vi ser som kjennetegn, det er grunnen dette at Guds utvalgte folk er et bibelfolk. Et bibelfolk. De henter opp av dine ord, sier Moses i 5. Mosebok 33. Det er Guds ord som står fast og bestemmer kurs og lei og mening og mål og midler. I salme, eller i 1. Samuels bok 24 så leser vi dette underlig om David. Han holdt til i fjellborgene, står det. Og vi las i stad i 1. Samuels bok 23, han dro ned til klippen. Og slik er det sangeren skriver, ditt ord som en klippe i vel og i ve står fast, selv om fjellet må vike. Og brorsan han sier det, la meg ei tro hva verden tror, som himlens visdom vraker, men lær meg at jeg av ditt ord den rette mening tager og bliver klippefast derved til livets siste stund og sted. Det er troverdige ord, sier Guds ord om sitt selvvitnesbyrd. Helt igjennom er det troverdige ord. Her får du velge alt eller ingenting. Skal ikke fingre på Guds ord. Alt eller ingenting. Det andre som er alle Guds sanne barns kjennetegn, det er nådebehovet. Og det leser vi så starkt her og leste i går. Alltid på tiggaplassen, det ligger for din fot, sier Moses. Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig. Det er bønneropet fra David. Hvem var stadig behov av nåde? Hvem er det som har det? Stadig behov. Jo, det er den som stadig ser sin synd og nød. Så enkelt er det. Han har stadig behov av nåde. Stadig behov av en annen manns rettferdighet. En stedfortreder. Hvem er det som stadig ser sin synd og nød? Jo, det er den som lever i et nært og godt forhold til Herren. Og det sørger nemlig Herren for. At dette avhengighetsforholdet blir djupere og djupere. Det er det som er vekst i nåden. Og dette er det som Nordsletten synger om, som vi siterte, så lenge jeg er her på jorden. Jeg er fattig, var det verre vorden, se mer og mer. Og så synger han, jeg ofte er i frykt og fare, synes alt er selvbedrag, jeg synes liv ei vil svare som når det rett var hjertets sak, hvor skal jeg hen med denne nød? Til Jesus. Ja. Ingen annen vei for Guds barn å gå. Vi må si som Peter, til hvem skulle vi gå? Det er du som har det evige livsord. Ile til Jesus. Og dette er det neste kjennetegnet på ektefødte Guds barn. I stedet for å gå i trelldom og streve med å bli bedre og overgi seg mer og så videre, så skynder de seg like inn til Jesus. Det er ingen annen plass de er trygge. Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for til deg tar min sjel sin tilflykt, og i dine vingers skygge søker jeg ly, inntil fordervelsen går over. Løft deg sjel til Golgata, til de dype vunder. Evig liv går ut derfra, til hver fattig synder. Sett deg, lille due, der. I det klipper er det. Nei, i ditt. Klipper er det. Det er ditt. Det er din boplass. Det er der du hører hjemme. Det er din heimadress. Sett deg, lille due, der i ditt klipper er det. Evig der. Din frelse kjær ømt om deg skal trede. Der er det godt å være i skjulestedet. Skjult med Kristus i Gud. Alltid tilbake til skjulestedet. Alltid tilbake til klippen. De som bor i klippens rift, synger sangeren, jubler om en bange. Og der kjennes Guds barn igjen. Og så skal jeg prøve å slutte av, men hvor lenge skal dette holde på? Hvor lenge skal det holde på? Jo, det står så fint her, inntil fordervelsen går over. Det skal gå over. Det er bare en korte tid her nede, og så er det over. Og så står vi hjemme for tronen, inntil fordervelsen går over. Det vi opplever her på jord, av frafall og nød og smerte og glede og så videre, det er bare en kort overgang. Vi vandrer i tro. Et ord som har talt veldig til meg. Jeg sier ofte det, men jeg mener det når jeg sier det, altså. Og det er det som vi finner i Hebreerbrevet, det 11. kapitlet. Og da vet du hva det dreier seg om, dette underlige kapitlet. Det står fra vers 32. Jeg pleier, kanskje var noen som lurer på det samme, hvorfor taler jeg lenger, sier han. Tiden ville bli meg for kort om jeg skulle fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David og Samuel og profetene, som ved tro seiret over kongeriker, håndhevde rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket ildskraft, slapp fra sverds egg, fikk styrke igjen etter sykdom, ble veldig i krig, fikk fienders herre til å vike, kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, andre ble utspent til pinsel og ville ikke ta imot utløsning for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre fikk lide spott og hudstryking, ja, bånd og fengsel. De blev stenet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd, de flakket omkring i fåreskinn, i geteskinn. De led mangel, trängsel, hård medfär. Verden var dem ikke verd. De vanket om i utörkner och fjäll och huler och jordklyfter. Och ända alle disse fick vittnesbörd för sin tro, uppnådde de ikke det som var lovt, fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Det er et veldig avsnitt som vi ikke i grunnen skulle lese så fort som vi gjorde nå, men grunnen nok er veldig på det som står her. Det har talt til meg akkurat dette uttrykket. De led mangel, de led trengsel, de led hård medfær. Och så står det, världen var den icke värd. Jag kan bara vittna om att jag har mött någon av disse. Det kanske hörs underligt ut, men jag har mött någon av disse som har fått hård medfärd. Och som har gjort ett så utslättligt intryck på mig. Jag kan bara säga det som ett litet vittnesbörd. Det var något av det som fick mig till att se och tänka för många år sedan. Och säger det inte för att rosa nocken eller något sånt. Det har ingenting med det. Jag kan bara se bort ifrån. Det har ingenting med det att göra. Men detta är något åndligt och viktigt. För många år sedan, när jag mötte någon av disse gamla vännerna våra i Lekmansmission, långt före jag begynte i Lekmansmission, så gjorde det ett utslättligt intryck på mig. De hade fått så hård medfärd. Men det som prägade dem, det var detta vittnesbörd om stedförträdaren. Och du, kunde ha blivit min bön, så jag kom in i detta arbete och Gud har placerat mig här. Att vi, när det nu växer fram en ny generation också i Lekmansmission, får bli bevart på det grundlaget. Och de tonarna. Stedförträdaren. Vi ska nog få hård medfär framöver och. Alla Guds barn. Det har ingenting med missionen, sitt namn eller andra ting att göra. Men det har med Guds barns kår på jorden att göra. Men det är så gott att veta att fördärvelsen går över. Det är en annan som sitter på tronen och styrar än det som det ser ut till att vara. Det är en som har full överblick och full översikt. Och vi las igår, där tidens fyllde kom, sände Gud sin son. Det ska han göra en gång till, las vi. Där tiden är inne så kommer han tillbaka för att hämta dig som väntar på han, las vi. Då är fördärvelsen över. Gud är på tronen ännu och han kommer sin i hu. Herren har rejst sin trone och hans rike härsker över allting, står det i psalm 103. Herren kommer, tröst varandra med disse ord, skriver Paulus till vännerna i Thessalonika. Det ska komma en dag, det gryr mot dag, sang vår kär bror så ofta, Öyvind Östvang, och natten är snart omme. Det ska vi få veta och ja, vi ska sluta nu. Ska vi be sammen? Så får du tack Jesus också för denna stund. Och så ropar vi till dig om att få bli bevart i denna barnsliga tilliten genom alla skiftande erfaringar på himmelvägen. Bli bevart i detta att vi är på himmelväg. Det går igenom, det stansar inte här som sångaren säger. Det går allt igenom. Och vi ska ända i himlen. Och må ingen av oss bli tillbaka, Herre Jesus. Må känna enast en bli tatt av tidens strömdrag och bli liggande efter. Och du får en fara hela tiden och hela vägen. Men det står att vi skulle göra oss umak och komma in till kvila. Herre Jesus, tack att du slösar din bevarande nåde på oss. Så ge oss nåd och inte bara se på de mörka sidorna, men ge oss nåd att vara edrua och se sant på tia. Men också vara edrua och se sant på dig, du som har all makt i himmel och på jord. Och du som för oss igenom. Amen.